Vill du stötta podden och dessutom få reklamfritt innehåll och ett extra avsnitt i veckan så kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det kostar bara 40 kronor i månaden och det är det bästa sättet att stötta podden på och samtidigt få ut något fint för sig själv. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.se eller så klickar du på länken i poddbeskrivningen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Somna med Henrik, som du nu lyssnar på, är en insomningspodd. Du behöver inte göra någonting mer nu. Det är bara att åka med. Jag håller på i en timme och jag tänker inte efter särskilt mycket. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Om du tycker om det här, det du hör, tycker att projektet är ett viktigt projekt, så får du hemskt gärna dela med dig av poddens existens. Sprid den till dina vänner och dina ovänner, dina kunder och klienter, bankirer och intendenter. Alltså inte specifikt i den ordningen, utan lite de som råkar passera under en dag. Så blir vi en större grupp tillsammans som blir bättre på att somna. Eller blir bättre på att låta tankarna bara vandra, helt enkelt. Vill du veta mer om podden kan du gå till www.somnamedhenrik.se eller somnamedhenrik.com. Det blir samma sak. Och hej och välkommen till Somna med Henrik, alltså. Din vackre vän. Din nattlige nörd i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Nu åker vi igen. Det känns bra att sitta här igen med dig. Jag har fortfarande allvarliga planer på att göra ett live-event av Somna med Henrik. Så fort det blir möjligt alltså. Pandemiskt. Alltså inte live i digitala sammanhang. Där finns fortfarande för övrigt en plan. Men det hänger på att jag fått 1000 prenumeranter till min YouTube-kanal, Henrik Ståhl. Det finns en YouTube-kanal som heter Somna med Henrik också, men den bär sig inte riktigt utifrån enbart en kanal för den här podden. Så jag koncentrerar mig till min egen privata. Skulle det visa sig att 1000 pers kommer in där, då kommer jag börja köra regelbundna shower där. Bland annat då Somna med Henrik. Live. Men det jag pratar om nu är alltså någon sorts offentlig version. Alltså en där vi sitter i samma rum. Jag tänker att jag kanske sitter i en fåtölj på ett litet podium någonstans. Och rummet i övrigt är små hörnor, små fåtöljer, små soffor. Man kanske kan dricka kaffe eller te eller något annat. Och så går man dit efter arbetsdagens slut och sätter sig ner och låter tankarna vandra iväg. Jag skulle kunna göra det här ofta, typ en gång i veckan. Det skulle kunna bli som ett slags after work med Henrik. Fast inte gå ut och parta med liksom, utan mera släppa jobbdagen. Det ser jag fram emot att få göra. Få träffa dig där Somna. Det kommer någon dag. Det här är i alla fall en saga om en podcast som tillblev för snart 3 år sedan. Och du behöver inte oroa dig. Jag ska inte prata om podden och framgångssagan och sådär idag. Utan jag ska prata om jag ska berätta en saga. Jag får många brev om att jag ska berätta fler sagor. Det verkar vara populärt. Och då är oftast tematiken i sagorna är oftast om djur av någon anledning. Det verkar som att just djur är genomsnittssomnans stora bevekelsegrund. Djur och djur och äldre människor. Då får jag flest brev från folk som säger att det är bra. Sen är det en vattendelare då mellan de som tycker att det är bäst när jag inte är rolig utan mer drömsk och andra som tycker det är bäst när jag är rolig och inte så drömsk. Så jag försöker hålla någon slags balans där. Några avsnitt som blir veritabla skrattfester, va, vet du. Och andra avsnitt som blir mera drömska, svårtydbara, associativa. Det är ju för sig, allt är ju associativt här. Jag har ju som sagt inget manus. Har jag nämnt det någon gång? Att jag sitter här utan manus och pratar. Har jag låtit det undslippa mina hårt sammanknipta läppar? Hur mår du förresten Somna? Mår du bra? Jag mår bra idag. Jag har varit ute och gått. Och jag har vederfarits vårens vulgära vulkanisering. Fåglarna fnittrar i träden. Nervöst. De fnittrar hysteriskt i träden. Vad roligt om man försöker applicera, alltså det liknar ju då kvittrar och fnittrar. Jag har aldrig hört någon säga att fåglarna fnittrar. Men det är ju väldigt roligt där, för det, speciellt om man då lägger till det lilla ordet nervöst. Alltså att de fnittrar nervöst. Lite grann som några skolelever som har gjort något sattyg och är på väg att bli påkomna. Det gör fåglarna. Fnittrar nervöst för att de har ju knutit ihop mina skosnören. Och vet att så fort jag bara går, då kommer det ta hus i, ursäkta uttrycket, helvete. Ja, så att jag mår ju alltså bra då. De fnittrande fåglarna som för övrigt, som jag har en väldigt intensiv relation till. Eftersom jag bor i skogen, eller inte i skogen, och en kraftfull överdrift. Men jag bor intill skogen. Så har jag en ganska tät korrespondens med bevingade dinosaurieättlingar på daglig basis. De struttar omkring som om de ägde trädgården. Så här år så är det också ganska vanligt med koltrastar som ju är så vackra. Den där skimrande svärtan de har. Och de är så orädda. De är så otroligt. Jag kan gå alldeles intill. Och det är roligt med fåglar, för de tittar aldrig direkt på en. Utan de låtsas alltid att de tittar åt ett annat håll, fast jag ser ju att de tittar åt mitt håll. Så ögongloben är ju delvis vänd åt mitt håll. Och så när jag kommer för nära, då tar de två eller tre distinkta jämfota hopp. Tänk om det var så att dinosaurierna också hoppade jämfota när de gick. Jag tänker en stor T-rex på 6 meters höjd som hoppar jämfota genom skog och mark och bark. Och de fnittrande fåglarna får all anledning att strama till sitt fnittrande. Hehehehehe, skrattar han. Förlåt. Usch. Jag ska inte... Sådana där illustrativa ljud blir ju väldigt skrattretande för mig då, när jag sitter här i min ensamhet. Det är väldigt kul att härma ljud. Alltså fonetiskt. Hur fnittrar en fågel, den fonetiska versionen? Kriri viri hirvir. Kriri viri hirvir. Tjugo tjugo tri tri tri. Tryck och tryck tri tri tri. Alltså det är den fonetiska versionen av fågelsång. Jag ska ge ut en bok med den fonetiska versionen av fågelsång någon gång. Jag vet inte när dock. Det kanske får ligga lite på is så länge. Alltså än så länge så har jag lite andra grejer som jag måste ta itu med. Till exempel berätta den här sagan för dig som är, så att du somnar någon gång. Det här är sagan om en stad som kallades för Fredens stad. En gång i tiden låg den insprängd mellan kullarna strax väster om Berlin. Fast, och det är en stad som då inte heter Berlin utan Berwin. Berwin, namnet kommer sig av att det var den plats där man var tvungen att bära sitt eget vin. Stadens lagar under 70-talet var nämligen så otroligt stränga i den bemärkelsen att man kunde inte ge någon ett uppdrag att bära vin åt den. Om jag bodde där med dig då till exempel, och vi satt där och hade trevligt, vi satt och samtalade vi kanske satt där och samtalade om människans benägenhet att ständigt sätta in saker i mönster som saknar bärighet i några större sammanhang. Och människans inövade, människans medfödda totala brist på känsla för statistik. Intuitionen och statistiken rimmar inte. Det gör istället våra egen självupplevda mönster. Varför är vi människor så snabbtänkta dumskallar? Pratar vi om då. Och då säger vi till varann lite grann så där liksom man gör att nu vore det gott med ett glas vin. Och då kanske vår kompis Gerber står ute i köket där vintetran står likt en monolit hägrande. Och då säger vi till Gerber att kan du bära in vinet så vi kan dricka av det? Och då säger Gerber att absolut, och så bär Gerber in vinet då. Den monoteistiska vintetran, för att använda ett uttryck som aldrig har använts och som inte heller har någon relevans. Eftersom monoteism har mycket lite med vin att göra, mer än utifrån någon slags andrahandskulturell mening. Men i Bärvin så är det alltså olagligt. Om jag vill ha vin, då får jag hämta det själv. Det står mycket tydligt i Bärvins lagstadgar angående vinbär. Vinbärslagen kallas det för. Det står det. Du får väl bära ditt vin själv. Varför ska du lita på att andra gör det här åt dig? Så det här var utspelade sig i Bärvin. Men jag ska ta det här från början. Det är i en park som berättelsen börjar. Grässtrån och blommor som... Man tänker ju ofta att vi människor, vi tycker om ordning, men så fort vi kommer ut i naturen, då är det helt okej med stök. Alltså om vi ska dra all stökighet över en kam, då är det ju egentligen väldigt stökigt i skogen. Eller hur? Alltså man går ut och då ligger det ju helt icke-feng shui, typ kottar, omkullvälta stammar, mossa på väldigt missklädande platser. Bara det faktum att man har låtit saker ligga och ruttna till exempel. Om det hade hänt i ens rum så hade man ju ringt socialen. Men i skogen då andas man in den där doften av multnande ruttenhet och säger, åh, naturen, naturen. Men så fort vi kommer inomhus, då ska det gnuggas med Kleenex på varenda möjlig tänkbar yta, inklusive barnen. Alltså, vad är liksom grejen med att det, att vi skyr stökighet i vissa avseenden, men dras till den och beundrar den i andra? Det skulle kunna vara så att stökigheten i skogen är en effekt av ett organiskt system. Men det är ju faktiskt i förlängningen även nedstökningen av våra egna hem. Det är bara det att är det inte det att i ett hem så är stökigheten av den arten att den är effekten av flera olika system som sammanstrålar till någon typ av ful stökighet då, som vi upplever. Damm till exempel är ju ingenting som vi stör oss på i skogen, i den mån man upptäcker damm i skogen. Exkrementer är ju sånt som vi stör oss på i regel om de uppträder inomhus på platser som inte är för ändamålet avsedda. Men i skogen, det är klart kanske inte roligt att stöta på en rävbajs, men det är ju inte heller en djupt traumatisk upplevelse. Jag skulle vilja säga att det befinner sig ungefär mitt i. Lite mysigt också. Här har det suttit en räv och haft egen tid, tänker man. Ja, om det är en rävbajs alltså. Eller om man är dålig på att läsa av vad för slags bajs saker det är. Det kan jag ibland ha svårt när jag, i livet överhuvudtaget, och skilja en skit från en annan. Det är svårt, menar jag. Vad är det här för sorts skit, tänker jag när jag slår på tvn till exempel. Eller när jag hamnar i ett samtal. Vad är det här för sorts skit? Är det den sortens skit eller den? Och i vilken mån bidrar jag själv med skiten till skiten, så att säga. Jag ska försöka att inte upprepa ordet skiten mer nu. Var var vi? Det här är sagan om fredens stad Berwyn. Det börjar i en park och det är stökigt i parken som efter en storm. Gräset är högt, oklippt, ovårdat. Staden är tom. Folk har gett sig av oklar anledning, lämnat staden. Mitt i parken så ligger det en massa grejer. Alltså. Det ligger ju små skedar, barnnappflaskor, bark, inbjudningskort till någon Bindefeldtfest. Som en känd tv-profil som jag kände en gång i tiden alltid sparade de inbjudningarna på en byrå i hallen. När man kom in där, då låg alltid de där festinbjudningarna där och ståtade det första man såg när man kom in. Jag minns att jag kände en tung känsla av ensamhet när jag såg dem. Men det här handlar inte om Mikael Bindefeldt. Även om ett helt avsnitt skulle kunna tillskrivas honom och hans livsgärning. Ett stort ägg. Det var inga övriga associationer där. Ett stort ägg har kraschat i parken, förstår du. Och kläckts. Och släppt ut en varelse som vi kallar för den BB Blue. BB Blue. BB Blue. How are you, BB Blue? Du vet den här gamla visan. Så jag snott den direkt därifrån. BB har precis tagit sig ut ur ägget med armbågar och knän och matat i sig ett par flugor när hon plötsligt upptäcker att hon inte är ensam i parken i denna tomma stad. Det står en person, en alldeles knallröd. Alltså om du tänker dig en person som har solat första dagen på utlandssemestern utan vidare betänkligheter har kastat sig ut på poolkanten och lagt sig där i ett helt dygn. Eller inte natten då, en dag, en soldag. Alla soltimmarna har absorberats på framsidan av huden. Så att främlingen är illröd. En så kallad illröd främling. Baksidan på den illröda främlingen är vit. Vit som snö. Vit som mjölk. Vit som den oskuldsfulla naturen hos mina morgontankar. Vit som den vita fläcken på min hornhinna. BB och främlingen stirrar på varandra. Främlingen är lika lång som en buske. Och knallröd alltså på framsidan av kroppen. BB vinkar åt honom och välkomnar honom fram till sitt ägg. Och tar fram sin lilla påse med flugor som alla bebisar alltid har med sig i buken. Och ur flugpåsen så tar han, eller hon, BB, hon är en flicka. Hon tar ytterligare fram en fluga och så säger hon: du får den här flugan om du brottas med mig. Men det ska bli lättare sagt än gjort. Röde främlingen har en stor käft. Och BB och främlingen hamnar i en typ av argumentationsliknande interaktionsdans där halva meningar och påståenden tar heder och ära av varandra. Av varandras personligheter och lyten på ett sätt som får självaste solen att vilja lägga handflatan över pannan. Lite som min dotter gör när hon tycker att jag är pinsam. Då tar hon tummen och pekfingret och knäpper ihop dem mellan sina ögonbryn. Hon tar tag i huden mellan ögonbrynen och bildar som en liten greppyta där med tummen och pekfingret och blundar intensivt. Hon har helt enkelt ganska lite tolerans med att jag inte förstår vissa saker. Till exempel vilken musik som är inne. Det har jag ju överhuvudtaget ingen aning om. Den musik som jag ibland går och gnolar på hemma, det är gammeldags musik. Och det är ju ofta då musik som härrör från 80- och 90-talen. När jag frågar henne varför det är så dåligt, då kan hon liksom inte riktigt motivera varför det är dåligt, för det är ju oftast ganska abstrakta melodier som jag utstöter. Men när jag vill spela originalet för henne, då uttrycker hon ett väldigt starkt förakt. Ett slags men vad håller du på? Lite grann som att jag försökte förklara för henne hur man bäst anrättar en tidigare nämnda rävbajs. Som att, är du inte klok i huvudet? Men det är ju en gammal låt. Är du inte klok i huvudet? Det är ju rävbajs. Och så vidare då. Ja, Röde Främlingen och BB, de står där och tjafsar. Och BB säger att vi är ensamma i den här stan. Kan du inte bara brottas med mig? Men Röde Främlingen säger att nej, det går inte alls. Jag har kommit hit, jag har solat, det gör jätteont. Och då snärtar BB honom på den överbrända torson med ett gummiband som hon har med sig inne i ägget. BB ser ut lite grann som en liten kyckling fast gammal. Alltså om du tänker dig en gammal rynkig kyckling. Inte så där gullig och fjunig som kycklingar är. Och inte heller gul, utan grå. BB är grå, har ett överdimensionerat huvud, en liten näbb på det överdimensionerade huvudet och en liten tanig kropp som ju är det på henne som mest liknar en kyckling. Resten är mer någon slags abnormitet. BB är en abnormitet, sett ur kycklingperspektiv alltså. Nu är hon ingen kyckling. Jag bara tar det djur som mest påminner om hennes form och fysik. Ja, till slut så får de liksom nog av varandra. De är ju liksom ensamma i den här stora stan och de flyr bägge två iväg till varsin sida av parken där de bygger ett litet läger på varsin sida om den stora oklippta kausala. Jag får hört synpunkter på att jag använder uttrycket kausal fel. Att man ju kausal handlar mer om orsak, som jag har förstått det, än om kaos. Jag visste inte det. Jag har alltid trott att, alltså på riktigt, jag har alltid trott att ordet kausal har med kaos att göra. Men nu när jag tänker efter så är det ganska bra sätt att använda. Men egentligen borde jag väl säga kaosartad då. Men jag väljer istället, jag kompromissar och väljer att säga kaustiksoda istället om alltihopa. Så de slår läger på varsin sida av den kaustiksodade parken och stirrar intensivt på varann med sina, med tiden allt mer trött, rödsprängda ögon och uppsvällda bukar eftersom svält börjar sätta in och gaserna där inne gör det besvärligt för dem. När det har gått typ två dagar och de bara stirrat på varann och byggt på sina fort, så börjar BB tröttna. Hon är en fighter. Hon har ramlat ner här i ett ägg från himlen. Ingen vet var hon kommer ifrån eller vart hon ska. Hon letar efter någon annan som hon kan brottas mot. För att det verkar vara grejen med BB utifrån vad jag nu... De få ledtrådar hon har lämnat om sig själv hittills i berättelsen, så är det väl att hon är väldigt sugen på att bemästra andra varelser, förslagsvis människor då, som röda främlingen i det här fallet, som ju är en människa. Brottas verkar ju vara manifestationen av att skaffa sig ett övertag, och det verkar vara det som är BBs inte helt ovanliga drivkraft. Så hon börjar leta efter någon annan som hon kan brottas mot, men det är ju tomt i stan. Det är inte så att staden är förfallen eller så, det är bara det att alla har plötsligt bara gett sig av. Vart har de gett sig av någonstans? Vart har alla tagit vägen, undrar BB. Där hon står vid parkens kant och blickar ut över den. Parken är lite högt belägen, så hon kan se över hela stan, ena sidan, nordsidan av stan. Hon kanske kyrktornen, de gamla byggnaderna och de nybyggda. Och allt är tomt. Inte ett brus hörs från någon bil eller flygplan eller kaustiksoda leverans. Ja. Hon har inte märkt att den röde främlingen har smugit upp snett bakom henne. Och hugger tag i henne då. Hon hinner inte fly och de börjar brottas. Han tog liksom tillfället i akt då, när hon stod med ryggen mot och stod och drömde och undrade vart alla hade tagit vägen. Brottningsmatchen går till på följande sätt. Först tar BB tag om röde främlingens bröstvårta och drar den rakt utåt, varvid en smärta liknande den som uppstår när ens bröstvårta dras rakt ut med all kraft av en fågelliknande varelse med oväntat starka nävar uppstår. Sen hugger BB tag i om nosringen på röde främlingen och drar den neråt, varpå näsan töjs ut i likhet med en myrsloks näsa. Myrsloksnäsor är för övrigt ett väldigt hett, en het valuta på svarta börsen. Då är det röde främlingens tur. Han vänder sig om hastigt med BB fortfarande hängande kvar i näsan och slungar henne därmed med en energi som liknar den som utvinns när en supernova uppstår, rakt in i en närbelägen trädstam, varpå ekollon och diverse sånt där som finns i trän, alltså trädgrejer, ramlar ner och täcker henne i en liten prydlig hög som senare sorteras upp av en förbipasserande råtta som heter Sverker Jason och är förbluffande bra på schack, men som ingen någonsin har berättat det för eftersom han är alldeles ensam kvar i staden. Det visar sig att Sverker faktiskt är den enda kvarvarande varelsen i Bervin. Ja, nu ser de båda två väldigt tilltygade ut. Och BB är rädd att det här kommer att sluta på ett sätt som inte är till hennes fördel. Och röde främlingen, när han märker att BB är rädd, så förstår han att det här är inte bara en fiende. Så han sträcker ut en hand. Men BB är ju inte dum. Hon har ju backat nu och hämtat lite kraft, gått tillbaka till sitt läger och så hämtar hon ett av sina gamla vapen som hon har haft med sig i ägget. Men problemet med gamla vapen är att de är gamla liksom och lätt går sönder. Så BB Blue och röde främlingen sluter fred där i parken. Bebe Blue och Röde Främlingen ger sig ut på äventyr tillsammans i Bervins nedtystade, sordinbelagda stadsbild. Mitt i stan finns en stor blank staty. Det är liksom ingen staty föreställande en person, utan det är en blank platta med ett rött kors i mitten. Bebe och Röde Främlingen stannar vid korset och hör ett ljud som liknar en sång inifrån den metallklingande statyn. Det är någon som sjunger där inne. En sång om att vakna. Ironiskt, eftersom det här är en insomningspodd. Vad är det som, vem är det som sjunger? Frågar Bebe. Och Röde Främlingen lutar sig också fram och lyssnar även han. Och han hör också sången där inifrån. En sång som handlar om vakna, vakna. Och så vaknar Bebe av att det regnar på henne. Hon är dyngsur. Hon har bara drömt om den här plattan. Hon väcker Röde Främlingen som har haft samma dröm, och de förstår att de måste söka upp den här platsen i stan. De ger sig iväg utan att äta frukost, vilket går tvärt emot deras respektive vanor. När de har gått genom staden ett tag så kommer de fram till en anläggning som har en stor silvermätare på utsidan. De öppnar dörren och går in. Där innanför finns en låda med lite vatten. De dricker lite vatten. Och när de står där och dricker vatten och då klunkar det så där som det gör, då hör de plötsligt ett vansinnigt vrål ifrån ett av sidorummen. Och ut ur sidorummet kommer en tupp. Och tuppen har satt i halsen. Han har satt sig själv i halsen. Alltså han har fått en tupp i halsen. Han har alltså försökt äta sig själv för att det inte finns någon mat kvar i stan. Och då satt sig själv i halsen. Och sen har han försökt skölja ner sig själv med vattnet som de dricker av nu. Och då har han också råkat sätta vatten i halsen. Så han har vatten och tupp i halsen. Och det är ett livshotande tillstånd. När de har räddat tuppen så säger Bebe och Röde Främlingen till tuppen att nu får du betala igen här för det här. Vet du förresten, ja, du får betala igen med information. Vet du varför vi är ensamma i Bervin? Tuppen visar sig inte kunna deras språk, men visar dem till ett rum bakom, eller precis bakom silvermätaren ute vid dörren, även kallat hallen, och där sparkar tuppen ut dem på gatan. Det här är min plats typ, och de försvinner ut. Bebe och Röde Främlingen slickar sina sår och söker upp ett gammalt köpcentrum och sätter på sig nya klänningar och nya skor, och sen går de till en järnvägsstation där de klättrar på ett stillastående tåg, klättrar fram till loket och försöker få igång det. Och där framme i loket så hittar de en gubbe som heter Glenn. Och Glenn, han har varit, han känner den här tuppen. Den här tuppen är en riktig strupp, säger han. Så Bebe och Röde Främlingen bestämmer sig för att ta med Glenn tillbaka till sina läger i. De har fortfarande inte flyttat ihop, det tyckte de var ett för stort steg. Men de har nycklar till varandras läger i parken. Så de tar med sig Glenn tillbaka och så får han bo varannan vecka då. Han får bo varannan vecka hos Bebe och varannan vecka hos Röde Främlingen. Och så var det dags igen för att sova. Alla tre somnar. Det är Bebe Blue som har Glennvecka. Så Bebe Blue sover. Och så pang, bom, tjola hopp, tjola hej. Så vaknar hon upp på ett ställe som hon aldrig har varit på förut. Hon har tillbringat alla sina dagar som hon kan minnas i den här parken. Men nu så har hon en ny vän, en röd främling som hon har hittat i parken. Och de ska gå ut i skogen och de ska titta på allt som finns där. Och nu vet jag inte vad jag pratar om. Men Baby Blue vaknar i alla fall och känner inte igen sig. Och då ser hon att hon har gått i sömnen och befinner sig nu nära huset med silvermätaren på dörren. Och hon tittar i skräck hur dörren öppnas och ut kommer den stora röda tuppen som hade satt sig själv och vatten i halsen. Och hon lyckas inte gömma sig utan tuppen upptäcker henne och springer fram. De kan inte tala med varandra så de är tysta. Tuppen börjar gnola, fnittra nervöst. Och då slås Baby Blue av vilken vacker sångröst tuppen har. Sjung mer, säger hon. Sjung mer. Men han förstår ju inte så han bara fortsätter sjunga. Baby Blue vill också gärna vara med och sjunga men röde främlingen dyker upp och försöker hindra henne från det. För att han menar att alla hus som har stora silvermätare utanför, det är en varningssignal. Röde främlingen säger att det är bäst vi går härifrån nu för att den här sagan har absolut ingen som helst röd tråd. Och då tystnar tuppen plötsligt och säger: vill ni följa med mig till en anläggning med en stor silvermätare på dörren? Ja, men det är ju där vi är. Då visar det sig att det är det enda som tuppen kan säga på BB och röde främlingen och Glens språk. Jag kan inte säga något annat än detta. Och det här jag säger just nu. Och det här jag säger just nu. Och sen kan jag säga det här också. Men annars kan jag inte säga någonting på ert språk förutom det jag säger just nu och det jag säger just nu. Du förstår själv, tuppen hamnar i ett slags ångestriden malström av sina egna ord och sin egen exposition. Vilket gör att berättaren, Henrik Ståhl, börjar tröttna på den där tuppen extremt mycket. Så han säger åt tuppen att gå in i sitt rum igen. Och då gör tuppen det eftersom man måste alltid lyda berättaren. Röde främlingen och BB försöker glömma den här historien med tuppen som inte fyllde någon som helst funktion. Men de kan inte släppa det. Röde främlingen har ju faktiskt inte hört tuppen sjunga. Han säger att alla hus som har en stor silvermätare på dörren borde man ju besöka. Du sa ju nyss att det var en fälla. Ja, men så är det. Nu vill jag att du följer med mig in i den här anläggningen med den stora silvermätaren. Okej. De ger sig in där. De går in. Bebe och röde främlingen går in. Och så går de in i byggnaden och tittar på allt som finns där inne. Och tuppen är ju av berättaren och sidosatt. Så ingen vet vad han är just nu. Bebe och röde främlingen vandrar runt in i den väldiga byggnaden där alltså finns en tupp någonstans som numera bara existerar i ytterst implicit mening. Han är den undertextuella röda strömningen som ligger under allting. I ett stort rum, vitt, kalt, nästan som en saluhall eller ett lager, hittar de en till silvermätare. Den stora mäktiga silvermätaren sitter på en lång silverstång som BB och röde främlingen är intresserade av att klättra på. De klättrar upp för silverstången men när de närmar sig toppen märker de att silverstången är rätt kort. Alltså den är inte lång nog att klättra på.
den är bara en meter, så de har ju ändå hunnit klättra upp båda två på den. Så de är ju, det är ju, svårt, det är svårt att göra det. Att klättra två personer på en meters lång silverstång. Finns det inte några längre stänger i det här huset, säger röde främlingen surt. Så Bebe och röde främlingen vandrar vidare långt in i byggnaden tills de hittar en större stång som står där och luktar illa. Så där som stänger gör. De klättrar upp för silverstången, men när de närmar sig toppen märker de att jorden under dem är krökt. Och det blir de ju överraskade av dem, men också glada. För att Röde Främlingen har alltid haft ett problem med flat earth movement än. Så han skriker då, alltså jorden är alltså inte platt, haha. Han är exalterad då. Utan jorden är krökt och vi står på en kant. Alltså skriker han då helt, eller jag menar, vi står inte på en kant, skriker han. Vi står inte på en kant. Jorden är en boll, en liten boll. Detta måste jag berätta för någon på internet. Bebe tar inte riktigt in vad hennes exalterade, nyvunna vän står och skriker. Hon ser sin egen lilla förvridna spegelbild i silverstångens glimrande metall. Varför är det inga människor kvar i staden, säger hon. Och varför står det silvermätare överallt? Plötsligt väller en känsla av skam upp i Bebes kropp. Hon klarar inte riktigt av att möta sin egen blick. Hon vänder sig bort, snyftar. Röde främlingen glider ner för stången. Bebe är nedanför stången alltså. Så röde främlingen glider ner. Han har ju bara kalsonger på sig, så hans insidan av hans lår får brännmärken av stången. Han susar ner från den, men han tar inte in det, smärtan liksom. Och så klappar han henne och så säger han, du behöver inte vara rädd. Silver är inte farligt. Silver är bara silveret som du använder när du betraktar dig själv. Och kanske i dina smycken och sånt. Och Bebe blir glatt överraskad över de förklaringar som röde främlingen ger henne ur sitt oändliga visdomsförråd som han bär omkring på ryggen i form av en hårddisk från hennes och Maurits. Då kommer de på att de har glömt Glenn kvar i lägren. De springer hem och hittar Glenn. Han är ju helt skärrad liksom med sitt lilla skägg lindat runt kroppen. Det har regnat på Glenn och åskat. Glenn pekar mot himlen och säger boom, bombas. Och så tittar Bebe upp mot himlen och ser att det blir ett allt tydligare och klarare regn. Och då hör de ett kuckeliku. För nu har tuppen brutit sig loss från berättarens bojor och kastar sig nu ur sitt lilla silverbeklädda högkvarter gata upp och gata ner tills han står precis nedanför den ganska kraftfulla kulle som utgör basen för deras baser. Han har fortfarande rester av vatten i halsen och Bebe och nya vännen, röde främlingen, byter klänningar och byter skor och springer ner för berget, för att nu börjar kriget. Nu börjar konflikten. Kriget med tuppen går till på följande vis. Först lyfter Bebe och röde främlingen sina händer i någon typ av nästan ceremoniell kampsportspås. Sen tar de ner sina händer igen för att de inser att de inte vet hur hur man slåss. Mer än på sitt högst primala sätt. Sitt eget högst primala sätt. Jag skulle kunna säga att de slåss på ett kausalt sätt. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Förlåt, jag var tvungen. Förlåt. Jag skojade bara. Jag kan inte låta bli att säga saker som känns stickiga i kontexten insomningspodd. Förlåt mig om jag bara kommer in med en liten passus där, men jag tror faktiskt att det är en av orsakerna till att den här podden stundtals går bra i samhället, bland människorna i landet Sverige bland annat. Därför att jag inte alltid stryker medhårs. Jag har den här bilden av att det är det som gör att det blir levande. Men det är en bild. Rätta mig gärna om jag har fel. Eller förresten, ja. Tuppen är däremot bra på att slåss. Han har svart bälte i tuppfight. Så han kickar, han skallar, han hackar, han ger bredsida, kortsida, slagsida. Han sticker iväg och kommer tillbaks med lite mat. Så de käkar lunch. Så käkar de lunch. Det är ju, då är det ju ofta potatisgratäng. Alltså sån där god, sån där som man köper färdig, fast inte färdig, findusfärdig. Utan att man köper den på något så här, i en fiskbutik. Den har gjorts där bakom disk tidigare på dagen. Så den håller lite högre klass än någonting som blev infruset 1970. Och så äter de den och pratar om allt möjligt. Det visar sig att Tuppen och BB Blue har gemensamma bekanta på BB Blues hemplanet. Nämligen Barbro Åkesson och hennes man Carl Lejonhjärta. Som bodde då där utanför Gagnef. Där de då ägde ett stuteri. Och också tillverkade höns. Och det är därifrån så att säga som BB Blue kommer från början. Så de upptäcker att de har gemensamma bekanta. De har också känningar i knäna båda två. Så de kan prata om sina kroppar och hur de förfaller gradvis och så. När de äter klart så är det läge igen att springa igång och fightas. Så då är det ju tillhyggernas tid. BB Blue och Röde Främlingen tar varsin ask med tändstickor. Tar ut varje individuell tändsticka och tänder eld på dem och trycker plånen mot varandra. Eller vad heter det? Det som brinner på tändstickan. Det som fattar eld på tändstickan. Vad heter det? Det heter inte plån, det är det som är på själva asken. Ja, de trycker bränslorna mot varandra. Nu kommer alla bränslorna på en och samma gång som Peter Messle sjunger. Och det, jag vet inte om du har provat det som det, men om man tänder en tändsticka och sen trycker den flambara delen av en annan tändsticka mot flambara delen på den första tändstickan som redan brinner. Då, när den andra tändstickan pyser upp i ett eldsken, så fastnar den i den förra tändstickan. Och på så sätt kan man bygga världar och hus och mindre vapen. Och det är ju det som BB Blue och Röda Främlingen är inne på nu. Det är roligt att medan jag pratar om det här, ironiskt, men så är skärmsläckaren på min dator framför mig röd och blå i ett mönster. Så BB Blue och Röda Främlingen böljar framför mig här i någon slags abstrakt dans. Ja, den mysigaste delen av fighten kommer efter kaffepausen. Så de tar en liten kaffepaus. Och sen börjar de då slåss, mysslåss. Och det är mest att man skedar varann. Och typ säger nej, nej, sluta, sluta. Men gud vad dryg du är, sluta. Och så puttar man så här lite mjukt på varann. Och flinar lite grann som att man är lite salongsberusad fast man inte är det. Man är helt enkelt samysberusad. Alltså man är lite hög på mysighetsfaktorn i själva... Alltså att bli kramad av en tupp. Om du inte har det bör du se upp. För att det är en väldigt fin upplevelse. Allomfattande skulle man kunna säga. En impregnerande tuppkram. Nej, jag sa tuppkram, inte tuppkam. Så glöm inte det nu, utan minns detta. Alla av oss som har erfarit tuppkramar vet ju hur mycket de kan ge. Alltså det här att stå på ett stort fält och titta ut över den regntunga staden. Och känna att det finns ingen mening med någonting. Livet är en fnittrande fågelfadäs. Och fram bakom ändå kommer tuppen och lägger sina vingar runt ens bröst. Och håller om en. Och man känner att ja, jag har i alla fall tuppen här. Och tuppen är på min sida. Vad som än händer. Sen är det ju höjt till saken att så fort man vänder sig om och typ försöker kyssa tuppen lite så här fumligt så har ju tuppen en näbb. Och alla ni som har försökt kyssa någon med näbb någon gång vet ju att det är liksom inte som att kyssa ett par läppar. Utan det är ju hårt och kallt och vasst. Och dessutom har ju fågel, alltså sådana hönsdjur höll jag på att säga, har ju inte, de har inte som tradition att utbyta den typen av ömhetsbetygelser. Det finns andra sätt för en höna och en tupp eller kycklingar eller något annat besläktat djur att uppvisa ömhet för varann. Så det blir konstig stämning och man har lämnat lite så här läppkladd kvar på tuppens näbb. Och det visar sig att tuppen är extremt hypokondrisk och rädd för basiller. Springer runt och gnuggar näppen. Förlåt. Gnuggar näppen. Det är som att jag har någon slags finsk brytning. Gnuggar näppen. Förlåt, jag ska inte prata dialekter i sådana, Henrik. Jag har lovat med det själv. Men ja, han gnuggar näppen med kaustiksoda. Och för att bli av med vittret av vedervärdig, vansklig människa. Så blir konstig stämning då. Men det är ju senare. Det var ju skönt att få den där tuppkramen. Det var ju det som var grejen. Alltså... Det är bara det faktum att man stod där och var ledsen och kände sig tuppgiven. Och så kom det fram denna ringa fågel och försökte muntra tuppen. Jag behöver muntras tupp, kan man ju säga. Och då kan man bli tuppmuntrad. För man orkar inte alltid ligga på tupp. Förlåt, jag har lovat mig själv att det här är allvar, det här. Man har ju lovat sig själv att inte alltid ligga på tupp. Att man också ibland måste liksom våga lågprestera. Att inte alltid vara en sån tuppen person. Och då kommer han där. Och lägger sina vingar runt ens barm. Och håller om en tills oroslågan i bröstet slocknar. Och sen kan man ta sig an livets
upptäcktsfärd efteråt. Ja. Men så är det inte i det här fallet, utan tuppen i det här fallet har ju haft sin beskärda del av slagsmål och så. Så de skiljs åt ett tag. De går åt varsitt håll. Tuppen gick åt ett håll. Och Röde Främlingen och Glenn. Alltså Glenn har ju haft en väldigt liten del i den här. Han är ju uppgiven, helskäggig man. Med väldigt stora ögonbryn som hänger lite ner framför blickfånget, vilket skapar en slags tunnelseende som är väldigt applicerbart på de flesta analogier kring trångsynta, uppgivna, nervösa människor. Människor som är benägna att lägga sina egna raster framför allt man upplever och ser i tillvaron. Vilket i förlängningen är vi allihopa, eftersom det är väldigt svårt att betrakta någonting utan ett förutbestämt perspektiv. Men det kan ju vara uppmuntrande, menar jag, att tänka att jag inte måste betrakta världen genom just det här perspektivet som jag just nu har satt framför mina ögon. Jag kan också byta perspektiv. Alltså om inte för min egen känslas skull, så åtminstone för fräschören i den åsikt jag sen sluter mig till. I den upplevelse av världen jag sen säger är sann. Det är skönt att för en sekund praoa i ett annat filter. Jag tycker man borde göra det i denna polariserade tid. Man behöver inte byta åsikt, men man kan åtminstone praoa en liten stund i den andra åsikten. Så med detta sagt så går tuppen in i sitt silverpatinerade hem. Bebbe, Glenn och Röde Främlingen har krigsråd i parken och bestämmer sig för att flytta ihop. Slutligen. Kriget och kampen har fört dem samman. Då händer följande. Himlen, som tidigare varit molntäckt, spricker upp i ett gräddvitt leende. En mjuk smekande solstråle letar sig ner helt flyktigt och rör vid Röde Främlingens bringa. Den så otroligt solbrända bringan var på en smärta liknande den när en laserstråle träffar ett stycke kött uppstår hos Röde Främlingen, som kvider, inte skriker, inte tjuter, inte svär, inte vrålar, inte protesterar, utan han kvider trött och kryper ihop i Baby Blues famn, och hon måste klappa hans huvud tills dess att sömnen inträder som en barmhärtig domning. Baby Blue och Glenn pratar ganska länge om effekterna av den här tuppens illvilliga behandling av dem. Och de undrar fortfarande varför Bervin är alldeles folktom. Varför finns det inga människor på kaféerna, i butikerna, i kontorskomplexen eller i bostäderna? Varför ekar alla gator tomma? Varför är himlen som ett tyst töcken ovanför den övergivna staden? Varför är dimman som en drömsk hinna? Har alla bara tröttnat och gett sig av? De bestämmer sig för att söka upp tuppen, eftersom det egentligen bara är tuppen som kan svara på frågan vad är det som har hänt med invånarna i staden. Det tråkiga med tuppen är att den inte pratar deras språk, så de får ju lov att använda sig av ett lexikon som de hittar, som där står vanliga fraser i tuppland. Och där kan man då sluta sig till att tuppar överhuvudtaget pratar väldigt mycket om sig själva, väldigt lite om andra, och även om de skulle prata om andra så sker det i förhållande till vad de själva vill berätta just då. Till exempel man berättar att man är sjuk, då säger tuppen oj, är du sjuk? Det är inte jag, till exempel. Så de bestämmer sig för att ge sig av till tuppen
och försöka kommunicera med honom på hans eget språk. Och det är här som berättelsen tar en lite annorlunda vändning. Därför att tuppen har i sin ensamhet i silverbostaden tänkt samma sak och ger sig i språng på väg mot dem. De möts mitten av den neråt spiralade staden, stirrar varandra i tuppansikte, rödbränt ansikte, kyckling, förvuxen kycklingansikte och skäggigt, buskigt ansikte. Och säger med en mun, varför är staden övergiven? Varför är vi alldeles ensamma? Och bristen på svar ekar ut över den nedsläckta staden.